Vi slår upp Galaterbrevet och läser där i Jesu namn. Första kapitlet. Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Jag jämte alla de bröder som är här med mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och ifrån Herren Jesus Kristus, som har utgivit sig själv för våra synder för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Det förundrar mig att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er till att vara i Kristi nåd och vänder er till ett nytt evangelium. Likväl är detta icke något annat evangelium. Det är endast så att några finns som vållar förvirring ibland er och vill förvända Kristi evangelium. Men om någon, vore det och vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat för er, så var han förbannad. Ja, så som vi förut har sagt, så säger jag nu åter, om någon förkunnar evangelium för er i strid mot vad ni har undfått, så var han förbannad. Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det Gud? Står jag verkligen efter att vara människor till behag? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en Kristi tjänare. Till det vill jag säga er, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära. Det är ju icke heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad däri, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur det var med mig medan jag ännu vandrade i judiskt väsende, att jag då övermåttan våldsam förföljde Guds församling och ville utrota den. Ja, att jag gick längre i judiskt väsende än många av mina samtida landsmän och ännu ivrigare nitälskare för mina fäders stadgar. Men när han, som alltifrån min moders liv har avskilt mig och som genom sin nåd har kallat mig, behagade i mig uppenbara sin son för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, då begav jag mig strax och stad. Jag rådförde mig icke med någon människa, eller får jag upp till Jerusalem, till den som före mig våra apostlar. Istället får jag bort till Arabien och vändes åter tillbaka till Damaskus. Först sedan, 3 år senare, får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, Petrus, och jag stannade hos honom 15 dagar. Men av de andra apostlarna såg jag ingen, endast Jakob, Herrens broder, såg jag. Och Gud vet att jag icke ljuger i vad jag här skriver till er. Därefter får jag till Syriens och Cilisiens bygder, men för de kristna församlingen i Judeen var jag personligen okänd. De hörde endast hur man sa: han som förut förföljde oss, han förkunnar nu evangelium om den tro som han förr ville utrota, och det prisade Gud för min skull. Amen. Galaterbrevet är en försvarsskrift, en apostolisk försvarsskrift, och det är evangeliet självt som aposteln försvarar. Evangeliet självt som försvaras. Det finns sådana som menar att Bibeln, att evangeliet inte behöver försvaras. Det finns sådana som säger: ni ska inte vara så stridbara, ni ska inte strida, ni ska inte polemisera. Men är det verkligen så att evangeliet och tron inte behöver försvaras? Galaterbrevet är ett enda långt försvarstal för evangeliet och dess sanning. Och detta försvarstal är hållet av aposteln Paulus. När han skriver sitt brev, då befäster han och försvarar han evangeliet. Han måste så göra som apostel, som sänd av Gud. Han vill ju att evangeliets sanning ska bli bevarad, Galaterbrevet 2:5. Och sanningen är ju ingen förhandlingsfråga. Aposteln Paulus är evangeliets försvarare, trons försvarare. Inte bara i Galatiens församlingar, utan i alla de församlingar som han måste ha omsorg om. Överallt ser vi hur Paulus strider med ordets svärd. I Efesus till exempel, där Paulus i 3 år hade undervisat i allt Guds rådslut, som han säger, Apostlagärningarna 20, vers 27. Där han hade gått omkring och predikat om riket. Där säger han i sin avskedspredikan inför presbyterarna, inför lärarna, vilka han hade kallat till sig. Han säger: jag vet att efter, sedan jag har skilts från er, svåra ulvar ska komma in bland er, och att det inte ska skona jorden, fåra jorden. Ja, bland er själva ska män uppträda som talar vad förvänt är, vad som är falskt. Skild från församlingen i Efesus, efter avresan från Efesus, då kom angreppet mot kristendomen, angreppet mot trosläran, mot församlingen. Det var inte ett angrepp från hedniska gudstyrkare, utan angreppet kom, det kom från församlingens egna herdar och lärare. Och aposteln säger detta i förväg. Galatiens församlingar var ju grundade av aposteln Paulus själv. De hade fått apostolisk undervisning. Det visade också en stor hänförelse, den första kärlekens, trons och kärlekens hänförelse. Den tro som de hade fått genom predikan, den gav det uttryck åt i sina lovsånger. Där sjöngs i Galatien Kristi lov. Där blev Paulus föremål också för församlingens kärlek, som då var så stor att om det hade varit möjligt så skulle galaterna själva ha rivit ut sina ögon och gett åt Paulus. Det är tydligt att Paulus led av en ögonsjukdom. Galaterbrevet 4:15. Så kär höll det sin lärare aposteln. Så blev alltså aposteln Paulus, när han var i församlingarna, föremål för omsorg. Så var det under hans närvaro där, men som frånvarande. Sedan han hade skilts från församlingen, på avstånd uppstod mellan församling och apostel en distans, ett avstånd, inte bara i tid och rum, utan ett avstånd också i lära. Man vill avspärra er från gemenskapen med oss apostlar, säger Paulus. Avsikten var då den att församlingarna inte längre hängivet skulle hålla sig till apostlarna, utan hängivet hålla sig till de nya lärarna, till dessa nya lärare som förvände evangeliet. Galaterbrevet 1:7. Så hade avfallet skett, avfallet från evangeliet, från tron. Strax efter det att aposteln hade lämnat församlingen. Jag är häpen och förvånad att ni så hastigt avfaller från Gud som har kallat er, skriver aposteln i sitt brev. Så hade det gått till. Församlingen blev utsatt för stormangrepp, inte utifrån. Angreppet kom, angreppet mot församlingarna kom att ledas från predikstolen, från falska lärare. Predikstolen hade blivit i Galatien en fördärvets stol. Paulus kunde då ha sagt, som människor brukar säga när ett företag inte lyckas: det här är ingenting att strida om. Han kunde ha konstaterat avfallet och sen har avskrivit alltsammans. Evangelieprojektet i Galatiens församlingar, evangelisationsarbetet där, han kunde ha suckat och sagt, ja, det var ett misslyckande. Nej, aposteln säger själv, vem kommer på fall utan att jag blir upptänd? Andra kor 11:27. Aposteln Paulus säger det själv. Avfallet i Galatien äggar aposteln. Jag måste kämpa. Jag måste strida som en Kristi soldat. Paulus lägger alltså inte ner sina vapen. Han kämpar med Guds ords vapen och skriver ett brev till den som innehåller Guds rena och tydliga lära. Och därför ska vi stanna inför detta när Paulus försvarar tron. När Paulus försvarar tron, låt oss säga först, då strider han för församlingen. Han strider ju för församlingsmedlemmarna, för deras själar. Hur går han då tillväga? Paulus står nu inför uppgiften att vinna tillbaka dem som han en gång hade vunnit för tron. Den som hade vunnits för tron genom evangeliet. Nu hade dessa avfallit. Han inleder inte sitt brev som han eljest brukar med att tacka Gud för Galatiens församlingar. Hur skulle Paulus kunna tacka Gud för en från Gud avvänd och bortvänd församling? Nej, han kan inte tacka Gud för församlingsmedlemmarna. Men vi ser hur vänligt han tilltalar det förvillade och det förförda. Han vill ju vinna dem tillbaka. Hans önskan är att pånyttfödelsens under ska få ske en andra gång. Och han säger själv, jag måste föda er på nytt med smärta. Under kamp och strid, evangeliet hade den makten. Pånyttfödelsens under kunde ske genom Pauli brev. Så står aposteln där som trons försvarare. Och när han försvarar tron, då strider han om deras själar. Det är här inte fråga om en kötslig strid för att vinna människors bifall. Vers 10. Men då Paulus strider för tron och försvarar tron, då strider han också mot förförarna. Det är det andra vi lägger märke till. Paulus strider mot förförarna. Mot dessa far Paulus ut i en lågande harm. Och han uttalar över förförarna bannlysningen. Om någon förkunnar evangeliet i strid mot vad vi har förkunnat för er, då vare han bannlyst. Och det kan väl inte vara från någon missförstånd. För att undvika detta upprepar aposteln bannlysningen. Den är verkligen förbannad. Bannlysningen drabbar lärarna som förvränger och förvrider evangeliet. Paulus vägrar att gå med på att det skulle finnas ett evangelium i olika föreställningsdräkt. Ett evangelium i olika tolkningar. Det finns inget annat evangelium än mitt, säger aposteln. Det vill säga, det finns inget annat evangelium än det evangelium som jag, Paulus, predikar. Evangeliet i vidsträckt mening, det ska vi veta. Det är lika med apostlars och profeters lära. Evangeliet, hela den kristna läran, är lika med den heliga skrifts innehåll. Ett annat evangelium. Aposteln Paulus säger såklart, det förmedlar en annan Jesus. Och det förmedlar ett annat slags ande. Andra kor 11 vers 4. Ett falskt evangelium, en falsk Jesus, en falsk ande. Visst är det många som har invänder mot aposteln. Man har invändningar att Paulus är intolerant. att Paulus försvarar sig inför människor. Ja, så invänder man också på Pauli egen tid. Pauli hade hört den invändningen själv. Du försvarar dig ju inför människor. Nej, säger aposteln. Det är inför Gud vi talar. Och det förklarar han för sina motståndare. Vi vill nämligen att evangeliets sanning skall bli bevarad hos er. Det är alltså för evangeliets sanning han strider och som han lider. Och i hela Galaterbrevet så vederlägger Paulus, han vederlägger dem som står honom emot. Evangeliet är alltså Guds lära, inte en människolära. Och evangeliet i trängre mening, när det avser själva frälsningsläran, det ger han ju i tredje och fjärde versen. Vi läser den. Nåd vare med er ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus, som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Evangeliet i egentlig mening, själva den kristna frälsningsläran, den handlar om Jesu Kristi person och Jesu Kristi gärning. Och här ställer han redan i början fram den korsfäste Kristus. Han bokstavligt ställer fram krucifixet, Jesu Kristi verk, hans ställföreträdande gottgörelse för världens synder, för våra synder. Och denna gottgörelse i kraft av Kristi person och verk förkunnas. Och han säger, nåd vare med er och frid. Och de orden innefattar ju hela kristendomen. Till nåden utplånar synderna och friden bevarar från samvetets oro. På ett mycket klart sätt talar Paulus här om Jesu Kristi gudom, om Jesu Kristi enhet med Fadern. Nåden och friden, den kommer från Fadern och Sonen. Nåd och frid, ja, det är ju bara Gud som kan ge sådant. Men här säger Paulus så klart och tydligt att nåden och sanningen kommer från Fadern och Sonen. Och därmed är ju utsagt att Sonen verkligen är Gud. Att hela vår frälsning vilar i den treeniges namn. I vår tid kan man ju få höra att läran om Jesu gudom inte är så viktig egentligen. Men läser vi aposteln så ser vi ju direkt Jesu Kristi gudomliga, gudamänskliga person och hans gudamän och hans verk. Det är ju själva frälsningsgrunden. Så har vi, ger aposteln till förvillade och galater, till sådana som har kommit bort ifrån tron. Han ger den läran om Jesu Kristi gottgörelse och han räcker fram den åt dem. Vi kan ju se här hur Paulus undervisar. Han undervisar om hur människor ska tillägna sig nåden. Paulus radar inte upp villkor på villkor här. Villkoret för mottagandet av frälsningsgåvan. Han predikar ju en fri och en oförtjänt nåd som är färdig och väl beredd. Nåden är en färdig vara. Den ska inte bearbetas av människor. Helt fri räcker han fram gåvan. Ta nu emot, ni galater. I dessa inledande verser 3 och 4 talar alltså Paulus om en objektiv och allmän försoning och rättfärdiggörelse. Och läran om denna allmänna nåd. Läran om den allmänna nåden binder han samman med Jesus Kristus. En allmän rättfärdiggörelse för alla, en nåd för alla. Och eftersom denna lära att världen är dömd rättfärdig i Kristus, både i Sverige och Norge. I olika kretsar betraktas som farlig och inte nödvändig. Då är det i alla fall så klart och tydligt att här ställer Paulus själv, aposteln, han ger detta trösterika budskap. Och det är förvillade galater som får den. Gåvan räcks fram och Luther understryker i sin kommentar: kom därför ihåg att då det gäller rättfärdiggörelsen eller nåden, så skall man icke veta av någon annan Gud än denne köttvordne, Guds sonen Jesus. Detta är nödvändigt, eftersom människan alltid förs in i själsstrider för syndens skull. Rättfärdiggörelsen och nåden, den binder alltså Paulus inte samman med den fria viljan, utan han binder nåden till nådens konung. Alltså, redan i kapitlet, i verserna 2 och 3, tar Paulus upp sitt ämne som han ska behandla, rättfärdiggörelsen. Och där denna lära framläggs, där binds frågan om rättfärdiggörelsen. Frågan om hur Gud mottar syndare, den binds samman med Jesus Kristus. Nåden är inte bara förvärvad åt alla, den framräcks och tillbjuds syndare. Paulus säger inte: du måste här först se till att du har en månads botkamp. Med brevet så följer nåden, tar vi emot nu. Vi måste här stanna, verkligen tänka på detta förhållande. Ty i vår tid frikopplas ofta rättfärdiggörelsen eller nåden från rättfärdiggörelsedomen i himlen på grund av Kristi död och uppståndelse. Och istället förbinds rättfärdiggörelsen med tanken på människans fria vilja och på hur hon ska preparera sig rätt inför nåden. Och där så sker, där finns inte längre en hel och full nåd åt en syndig värld. Där talas det istället om frälsningsmöjligheter, som vi har hört. Men där begreppet frälsningsmöjlighet används, där man utgår ifrån människans ämne och människans förmåga. Du kan om du bara vill. Du kan ge dig helt åt Gud om du bara tar det stora språnget. Du kan välja nu. Ja, då är nåden knuten inte längre till nådens konung, utan till en avfallen syndare som vet: jag orkar ju inte. Men då har läran om rättfärdiggörelsen, om hur man ska finna Gud och hur Gud mottar syndaren, då har den omvandlats i en lära om vad syndare har att ge åt Gud. När hon gör vad på henne beror, när hon gör så gott hon kan. Men där sådant predikas, där är nåden gjort om intet, där är nåden förkastad. Men Paulus säger, han säger så tydligt: jag förkastar icke Guds nåd. Andra må göra det, jag gör det inte. Galaterbrevet 2:21. Pauli brev är alltså hela brevet ett försvar för evangeliet. Och det är ett försvar för det evangelium som Paulus predikar. Och Paulus tvingas här i detta kapitel att försvara sitt apostlaämbete. Vi kan därför gå till den 11:e versen och till den 1:a versen. I 1:a versen heter det: Paulus apostel, inte från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus, vers 1. Och i den 11:e versen: det är ett evangelium som har blivit förkunnat av mig, är icke någon människolära. Paulus är alltså viss om sin gudomliga kallelse. I likhet med de andra apostlarna har han fått sin kallelse till apostel ifrån Kristus Jesus själv. I likhet med profeterna var apostlarna kallade och utvalda av Gud, direkt utvalda utan förmedling av människor. När Paulus här försvarar sitt apostolat innebär det inte att han försöker försvara sin egen person. Nej, han är inte intresserad av att hävda sin egen person. Han ger inte någon meritförteckning över vilken god rabbin han var. Han talar istället om sitt mörka förflutna. Hur han hade kunnat vara så förblindad att han hade förföljt Guds församling, när han som farisé inte hade velat något annat än vara orubbligt trogen mot Guds lag. Han hade ju som farisé bara velat vara absolut trogen mot Guds lag, och så hade det gått så totalt galet. Han hade ju gett sin vilja i en övermått av fariseiskt nit, men resultatet av detta något som han blygdes för. Men den tiden var förbi. Lagrättfärdighetens fanatiske anhängare hade blivit trosrättfärdighetens förkunnare. Och Paulus förklarar senare sin omvändelse så: barmhärtighet vederfors mig. Och de kristna i Judén, de sa inte att Paulus hade avgjort sig. De sa: den som förr förföljde oss, han förkunnar nu det evangelium om den tro som han förr sökte utrota. Och det prisade Gud för Paulus skull. Det var Gud som fick äran för Pauli omvändelsen. Det tackade inte Paulus för att han hade avgjort sig, för att han hade tagit steget. Det tackade församlingarna, tackade Gud för Paulis skull. Den Gud som genom evangeliet hade omvänt en hatfylld farisé och kallat honom att predika korsets evangelium. I samband med detta första kapitel ska vi därför endast ta upp några små lärofrågor. Några lärofrågor i samband med Galaterbrevet 1. Och vi går då till den första versen. Paulus apostel, icke från människor. Hur ska vi då förstå att vår pastor är kallad av församlingen? Är en kallelse förmedlad av församlingen, är den också Guds kallelse? Ja, den kallelse som församlingen förmedlar är Guds. Den pastor är rätteligen kallad rite vocatus, som har fått församlingens kallelse, en kallelse förmedlad av samfundet av de heliga och de troende. Den samfundet som har skett genom denna mänskliga aktivitet, det är Gud som kallar genom församlingen som sitt redskap. Och därför har vi redan i Nytestamentet tid pastorer som har kallats genom församlingen. Exempel härpå har vi i avskedspredikan i Efesus. I sitt avskedstal vänder sig Paulus där i Efesus särskilt till presbyterarna, till lärarna, prästerna i Efesus. Apostelgärningarna 20, vers 18 och följande. Och så säger Paulus till lärarna och kyrkoherdarna, pastorerna: så ha akt på er själva och på hela den fåra jord i vilken den helige ande har satt er att vara herdar för Guds församling. Dessa präster i Efesus hade kallats av församlingen. Och aposteln Paulus säger: det är den helige ande som har insatt er i ert ämbete. Det är Gud själv. En pastor som får församlingens kallelse, ska därför vara viss om att den kallelse han får är lika hög och lika härlig som när aposteln kallades direkt av Gud. Dessa herdar och lärare i Efesus förklaras alltså vara insatta av den heliga ande. De var kallade till ämbetet av församlingens medlemmar. Och det här är något viktigt. Varje pastor, varje evangeliets förkunnare ska alltså vara viss om att han äger den gudomliga kallelsen. Det är något som Luther mycket starkt inpräntar. Du som är pastor, du ska veta att du har Guds kallelse. Det är inte på ditt eget uppdrag du stiger upp på predikstolen. Du stiger upp på Guds, den högstes, kallelse och befallning. Du har fått befallning att predika evangeliet. Och på frågan, vem är det som har sänt dig, måste därför varje luthersk lärare, varje kyrkoherde kunna säga: jag har inte gått och stöd egen kraft. Det är Gud som har sänt mig. Och så vet församling detta, deras lärare är kallad av Gud. Men måste då kallelsen komma från försten? Jag vet inte om ni i Luther i Norge läser Luthers stora Galaterbrevskommentar. Denna stora Galaterbrevskommentar är i varje fall rätt mycket läst i Sverige. Och där ger Luther ett ord som kan göra att man måste ställa den frågan. Luther säger i sin stora Galaterbrevskommentar så här, och han till försvar för motsektsväset. Luther säger så här: men då försten eller någon annan överhetsperson kallar mig, då kan jag med visshet berömma mig, emedan jag enligt Guds uppdrag kallats genom en människas röst. Det är nämligen Guds uppdrag som uttalats genom förstens namn. Måste alltså kyrkoministern i Sverige eller Norge förmedla kallelsen, eller republikens president? Innebär verkligen detta ord att ska pastorn vara en riktig präst, så ska han vara statskyrkopräst? Då måste vi förstå detta, att Luther var ju som ingen annan angelägen att skilja lag och evangelium. Han var mycket angelägen att skilja mellan stat och kyrka, mellan kejsarens rike och Guds rike, mellan församling och borgerligt styre. Men på Luthers tid var det två möjligheter som fanns. Det fanns i ett område tyska evangeliska furstar, och det fanns katolska furstar. Och den katolske försten tillät inte evangelisk gudstyrkan, en rätt yrkan. Den evangelisk-lutherske försten kom att tillsätta lutherska lärare, och den som ville vara lutheran, han fick helt enkelt flytta över till ett område där en luthersk förste bodde. Därför att försten hade befallde över han, det område som han hade, då stod han också och befallde över religionsstyrkan. Här måste vi säga att vi ska vara tacksamma över att vi inte har det så. Visst skulle vi vilja att alla hela Norge hade den rena lutherska läran. Men vi vet hur pluralismen finns här över hela jorden. Och i de jordiska rikena ska det råda pluralism. Alla möjliga slags falska läror ska få finnas i det världsliga och borgerliga samhället. Och den som förenar treenigheten får därför inte avlivas eller ska inte föras upp på bålet. Men i den kristna församlingen, där ska treenigheten försvaras med ordets vapen. Och därför ska vi veta att vi ska vara tacksamma över att vi har den makten att kalla och utse lärare. Vi behöver inte utvandra till Amerika för att få en luthersk präst. Vi har frihet och religionsfrihet. Så till sist. Så innehåller alltså det första kapitlet nästan ett av endast uteslutande försvar och vederläggning. Galaterbrevet i dess helhet är sådant. Det är en polemisk skrift. Som kristlig apostel befinner sig Paulus här i strid mot falska läror. Och i denna strid brukar aposteln Guds ord. Guds ord i lag och evangelium. Låt oss än en gång gå tillbaka till verserna 3-4. Där räcker ju aposteln fram evangeliet åt syndare. Han målar redan i början Kristus Jesus som den som utgav sig för våra synder. För att rädda oss från den nuvarande onda världen. Ur den nuvarande onda tidsåldern. Och denna nåd i Kristus, den räcks fram åt syndare, åt dem som är förvillade. Det finns sådana som menar att är ändå inte Paulus ute på farliga vägar? Kan en förvillad människa få räckas evangeliet? Är det inte risk att nåden missbrukas? Är det inte risk att evangeliet kastas åt hundarna, det heliga? Det är inte den risken. Till vad säger aposteln åt dessa hundar? Åt dessa som förkastar evangeliet och förvrider evangeliet? Åt dessa som förvrider evangeliet säger inte aposteln nåd och frid. Han säger två gånger. Den som förkunnar ett annat evangelium, han vare bannlyst. Så strider aposteln för evangeliets sanning. Men i nästa kapitel ser vi hur striden utvecklas. Och i nästa kapitel får vi bevittna hur den ena aposteln står mot den andra. Men vad kan det, hur ska vi fatta detta? Menar aposteln Paulus verkligen att han inte vill, att han inte vill, vill i den 16:e versen står dessa ord som är så hemlighetsfulla och till vilka Luther själv ger två olika tolkningar. Jag rådförde mig inte med kött och blod. Menar aposteln Paulus där att hans apostlakolleger är kött och blod? Hur ser aposteln Paulus på sin kollega Petrus? Om striden mellan Paulus och Petrus, det undervisas vi om i nästa kapitel. Och det är väldigt viktigt att vi läser det andra kapitlet mycket sakta och mycket noggrant. Så ska vi göra en paus och vi läser det andra kapitlet sen. Om hur det blir en konflikt mellan de båda apostlarna.